Hej och välkomna till NR Småland, avsnitt 69. Mitt namn är Linus och jag leder detta avsnittet. Datum för inspelningen är 8 maj 2022. Och med mig har jag Hampus. Välkommen Hampus.
Hej hej.
Hur är allt med dig?
Jo då, det är bra så det. Det har varit en händelserik helg och en händelserik månad överlag. Får jag väl lov att säga. Så ja, det känns bra. Även att man har haft mycket på bordet den senaste tiden.
Ja, det kan ju vara gött att ha gjort massa aktiviteter.
Jo då, det är det definitivt. Det är ju för en god sak.
Absolut. Och sen har vi med oss Robert.
Tjena.
Tja, hur är det med dig då?
Jo då, fräckan. Bra.
Härligt.
Ja, fint väder. Grillat hela helgen.
Ja, oh, fan vad gött.
Det är lite bojligt lag. Så. Ungarna är väldigt ledsa på detta. Den ena har till och med övervägt att bli vegetarian.
Nej, det har hon inte. Eller den.
Jag har sagt att det går ju att grilla grönsaker också.
Ja, det gör det. Men vegetarian får man inte bli. Ja, ja, nej, men det känns ju verkligen som sommaren är på intåg. Eller våren i alla fall. Sen har vi med oss Jonas också. Tjena Jonas.
Hallå.
Hur är det?
Jo då, det är bara bra.
Gött.
Mm.
Ja, med mig är det också bra. Jag har varit och gått 9,2 kilometer idag. Det känns.
Blev denna fyrblad på din promenad? Vi diskuterade ju det här innan, du och jag.
Ja, nej, jag var ju mitt ute i skogen så älgarna fick inget.
Nej, nej.
Så det var lite runt. Nästa runda imorgon så blir det nog inne i stan och då kan det nog bli lite flygblad.
Mm, ja, det är positivt.
Ja, då ska vi hoppa in i Hänt i nästet. Och det har ju hänt en hel del denna månaden som du var inne på, Hampus.
Ja, det stämmer. Vi har ju, vi kan väl börja med 1 maj, för det har vi ju firat i nästet. Och det är ju någonting vi firar varje år, arbetarens högtidsdag. Och i detta året, så i näste 7, så firade vi 1 maj genom ett lokalt torgmöte i Vetlanda. Och parollen i år för 1 maj, det var ju vita arbetare byggde detta land och vita arbetare kan ta tillbaka detta land. Och det är väl en väldigt passande paroll för just Vetlanda, får jag väl ändå lov att säga. Och under det här torgmötet så framfördes det 2 stycken tal, ett utav mig och sedan så var det från Kanisto. Från näste 1 som också höll ett tal på plats. Och förutom talen så passade man även på att prata lite med nyfikna åhörare som hade kommit för att lyssna. Man delade även ut lite flygblad till förbipasserande och man stod ju då även uppställda med en banderoll. Och det var väl en väldigt lugn dag får jag väl lov att säga. Det var ju ett par batik häxor och rödingar som hade dykt upp på plats. De hade väl lyckats skramla ihop 6 personer. Och det var väl lokala förmågor alltihopa. Tror jag. Men de gjorde ju inget väsen av sig de heller. Utan de, jag vet inte vad de gjorde. Stod med ryggen mot oss kanske. Eller vad gjorde de, Jonas?
Nej, jag tror inte de gjorde någonting. De stod väl med ryggen bara när talen hölls.
Ja.
Annars stod de där och så fula ut.
Jo, men lite så. Förstörde gatubilden helt enkelt.
Ja, det var ju tur att de stod med ryggen emot då.
Ja då.
Slipper ni se dem.
Jag funderar på med mig så här papperspåsar nästa gång.
Och sätta på dem.
Ja, sätta på dem på huvudet så. Dela ut dem till rödingarna. Så de kan dölja sin ansikte.
Eller så har ni något att
spela. Dela ut sådana här vaktvästar istället för security på. Trycka på dem. Jag menar, står de där med ryggarna mot er så känns det som de vill skydda er från
något. Ja, ja, precis.
Jag tror inte vi behöver dem som vakter, va?
Jag tänkte mer kanske att de, när de står med ryggen emot så skyddar de oss mot sina mindre vackra anleten som man annars får titta på.
Nu slipper man kräkas.
Mm.
Då har du ju den papperspåsen till i så fall.
Jo, visserligen.
Och, nej, det är typ alltså, man säger så här, röding överlag. Så ser alla ser ut som så här soyboys och kärringar med liksom blått hår eller rosa hår och piercing överallt.
Jo, men det är för att de har psykiska sjukdomar.
men något måste det vara liksom.
Ja.
Det var den synen som mötte er alltså, som ja, Robert beskrev.
Det var det. Mer eller mindre så var det väl en helt korrekt beskrivning. Och samtidigt som vi körde vårat så hade ju även Socialdemokraterna sitt första majtåg på Stortorget i Vetlanda. Och vi passade ju på och fick in en liten motdemonstration också när deras tåg passerade där. Och det var de väl lite upprörda över. I alla fall polisen var väl lite sådär. I alla fall en av polisen. Han såg lite hetsig ut.
Ja, nej, de tyckte inte om det. De trodde väl att vi skulle storma eller någonting. Men ja, det hade vi inte tänkt.
Nej. Så ni hade alltså inte tänkt att hoppa in där i Socialdemokraternas demonstrationståg och börja slå dem med fanstänger och knytnävar?
Nej, det hade vi inte tänkt.
Nej, okej. Okay. Jag ville bara dubbelkolla.
Inte för tillfället i alla fall.
Mm. Nej, men första maj, en väldigt trevlig aktivitet och vi fick möjlighet att komma i kontakt med sympatisörer och intresserade, och det var även en person som skickade in en medlemsansökan på plats. Så väldigt positivt, och när vi kände oss nöjda där vi stod uppställda då, som var på Biblioteksgatan eller Bibliotekstorget i Vetlanda, så blev ju vi lite hungriga och enligt sociala medier då så hade vi fått reda på att Socialdemokraterna hade lite öppet hus i Folkets hus i Vetlanda. Där de bjöd på kaffe och korv till allmänhet. Så när vi hade kört våra tal och kände oss nöjda så började vi bege oss till våra bilar. Och vi fick ju lite påhäng då utav de här rödingarna som släpade sig efter som någon slags zombier eller något. Så vi hoppade in i våra bilar, körde en liten runda till Folkets hus och klev ur. Vi hade polisen efter oss. De var väl inte riktigt beredda på vad vi skulle göra. Och vi började gå in där i Folkets hus och en trappa upp och in i en lokal. Och där var det ju fullt med lite äldre människor, lite gamla tanter och lite sånt där som satt och fikade. Och ja, vad hände sen egentligen, Jonas?
Ja, poliserna kom ju uppspringandes. Lite panik fick de ju. Och de ville ju såklart köra ut oss alla därifrån. Men det var några snälla äldre tanter som sa att jo, men de ska visst ta korv. De ska följa med här så ska ni få korv. Så då visste inte polisen vad de skulle göra. Stod ju där som jävla fån.
Var det inte batikhäxan som ville ha korv då?
Det kanske det också var. Det vet jag inte riktigt vad de vill. Nej, så vi skulle ju få både korv och kaffe och bulle. Så vi gick ju och skulle plocka åt oss det. Men då kom ju den här Henrik Tvarnö som är en jävla sossechef här. Och han ser ju riktigt skitnödig ut och rädd. Så han ger ju tillåtelse till polisen att köra ut oss. Då fick de släpa ut oss sen.
Ja, det var ju till och med så att polisen stängde igen dörren och ställde sig i vägen till den här angränsande lokalen då. Där Socialdemokraterna hade sitt. Det är då flera olika lokaler i den här byggnaden. Så den första lokalen vi gick in i, det var väl inte deras egentligen. Jag tror de hade något annat där, va?
Nej, jag vet faktiskt inte, men jag tror det var sossarna som hade det.
Ja, det kanske det var till och med. Ja, i alla fall så ställde sig ju polisen i vägen då till den angränsande lokalen. Där de sa att det fanns korv där inne. Så. Men tyvärr så blev det inget korv och ingen kaffe för oss då. Det var en från Neste 1 som... Han blev bjuden på en bulle i alla fall. Så han kom ju ut och smaskade på den. Så det var ju kul att någon kunde få i sig något i alla fall. Men jag tycker att det är väldigt märkligt att om du har en tillställning då som är öppen för allmänheten. Men sen får inte allmänheten närvara eller delta. Man kan ju undra vad de är rädda för egentligen. För det var ju inte så att vi kom in där och började välta bord eller någonting annat. Utan det var... Helt lugnt och stilla så kom vi in i lokalen och ställde upp oss i kö för att få kaffe och bulle. Och vi hade ju hoppats på att man hade kunnat sitta där och ha lite intressanta diskussioner med folk när de satt och fikade. För det är ju då man får som bäst diskussioner och man får ju veta vad folk tänker och tycker om saker. Men ja, det är väl så kanske med just etablissemanget att de är ju livrädda för att folk... säga vad de tänker och tycker. Det kanske inte är så bra som de vill ge sken av att det ska vara.
Nej, så är det ju garanterat. Och sen är det ju rätt roligt att de hyr folkets hus. De är ju inte på folkets sida. Så det är ju egentligen eran rättmätliga plats att vara där.
Jo, men precis. Nej, så ingen korv. Vi fick ju lämna lokalen och då hade ju de här rödingarna hunnit ikapp oss. Så vi avtackade varandra för dagen. Några begav sig vidare för att få sig lite i magen då. Samtidigt som de lokala rödingarna ställde upp sig där och började plåta... Ja, plåta regnummer på bilarna. Så en person från Neste 1 konfronterade dem på plats. Och ja, vi får väl se vad som händer framöver.
Ja, känner ni klara med den aktiviteten?
Ja, aktiviteten som sådan kanske. Men det har ju blivit en del skriverier i tidningarna efter att Nordiska motståndsrörelsen genomförde sitt 1 maj i Vetlanda. Bland annat då så ljög ju Vetlanda-posten ganska friskt om just den här aktiviteten. Det hade man ju egentligen kunnat förvänta sig. Men det är inte lite vinklat. Och de hade väl även gallrat en hel del bilder också som de hade tagit på våran aktivitet. Som först hade varit publicerade men sedan hade blivit borttagna, om jag förstod det rätt.
Ja, först när jag var inne när de hade publicerat artikeln, då var det väl kanske 7-8 bilder. Men sen efter en timme eller någonting så var det bara en bild kvar på oss.
Mm.
De hade ju plockat bort en hel del.
Ja.
De bilderna som de tog bort var ju ganska bra propagandamässigt skulle jag säga.
Mm.
Så det är väl därför de har tagit bort dem.
Jo, det så är det ju sannoliken. Och ja, de hade väl vad mer hade de ljugit om? Vi hade fått poliseskott utifrån Vetlanda.
Ja, hur hade vi fått?
Mm. Grejen var ju bara det att det var ju 2 stycken dialogpolisen.
Okej. Okay.
Jag vet inte om jag kan kalla det för poliseskott. Och det blir ju ännu mer ropligt då med tanke på de här rödingarna som egentligen bara stod tysta som små möss i något jävla hörn.
Men en kul sak som det stod i Vetlanda-posten där var att de här rödingarna frös.
Ja, det gjorde de med. Ja.
De var frusna av sig, men det var ju ganska varmt.
Ja,
13 grader eller någonting.
Ja, så du måste ju uppenbarligen... Ja, det är väl bara något en röding kan lyckas med. Och frysa när det är 13 grader. Och ja. Är fullt påpälsad.
Jo, svaga individer.
Jo, inte bara mentalt utan fysiskt också.
Mm.
Nej, så det är väldigt rolig aktivitet. Och det är lite kul faktiskt att vi får lite publicitet i Vetlanda-posten. Sen en kort tid efter den publiceringen då om 1 maj så blev det ju lite mer allmänt känt att Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i kommunvalet i Vetlanda. Då Vetlanda-posten skrev om detta också då. Men det var en fruktansvärt torr och tråkig artikel de hade publicerat. Det var väl, ja jag vet inte. Det var alla som hämtat direkt ur Expo. Det hade de säkert som källa också.
Vilka är det som äger Vetlanda-posten? Det är väl Smålandstidningen som äger alla dem och sen äger någon Smålandstidningen?
Ja, det är ju inom den här... Vetlanda-posten ägs väl av Hall Media och de är väl inom den här Bonnier-koncernen.
Och där fick du svar på det jag menar.
Ja,
otippat att det skulle vara judar inblandat.
Ja, det är alltid en någonstans.
Allt.
Ja, precis. Nej, så jag blev väldigt besviken faktiskt över deras torra och tråkiga artikel som de hade publicerat. Men även det är ju positivt, för det blir ju ja, det blir ju mer allmänt känt. Det är ju ändå ganska många i Vetlanda som läser Vetlanda-posten. Och all publicitet är ju mer eller mindre bra publicitet, även om de ljuger som en häst travar.
Det kan nästan vara bättre att de ljuger ibland för att då ser folk som faktiskt var på plats och som kanske gick förbi på bibliotekstorget att nej, så här betedde de sig inte och så här var det inte. Och då vet de att Vetlanda-posten ljuger. Så att, det kan vara bra att de ljuger också.
Jo, men det är det ju. Definitivt. Och det skrivs ju även en ledareartikel i Vetlanda-posten utav en av deras såna ledare skribenter då. Per eller någonting heter han. Jag kommer inte riktigt ihåg. Per-Ola
Nilsson.
ja, Per-Ola Nilsson. Och han skrev ju några riktigt sån här standardledarartikel. Det var ju precis nästan vad man hade kunnat vänta sig. Det var nazister hit och det var nazister dit och nazism är hatets och våldets ideologi. Och därför är det då väldigt viktigt att man säger ifrån och så vidare. Jag ska se om jag faktiskt om jag kan plocka fram lite av hans många tankevurpor som han hade i sin artikel. För den var, jag var nästan lite komik att läsa den. Jag ska faktiskt citera det sista stycket här i hans artikel. För merparten av det är egentligen direkt hämtat ur Expo och så vidare. Han hade väl Wikipedia, Expo och SVT som källor då när han har skrivit den här.
Otippat.
Ja, väldigt. Men så mer än hälften av artikeln är ju egentligen bara klippa klistra. Men den sista delen här, den är väl kanske lite mer personligt skriven utav honom då. Nazism ska ses för vad det är. Det är en våldets och hatets ideologi. Dialog och debatt är inga verktyg att bruka mot nazism. De föraktar dessa verktyg eftersom de är demokratiska medel och nazister föraktar demokrati. Jag tycker överlag att vi inte har några problem att debattera med folk. Det är ju snarare så att det är etablissemanget som förvägrar oss att debattera.
Jo, men
Så.
så är det. Vi vill ju debattera med folk överallt.
Ja. Det bästa politiker, civilsamhälle och vanliga privatpersoner i Vetlanda och på andra ställen kan göra är att markera avstånd. Men också att använda demokratiska verktyg till att fylla det offentliga rummet med ett samtal där våld och hat inte får någon plats. Men det är ju lite komiskt här för tidigare så sa han ju att demokratiska verktyg var ingenting som man skulle använda mot nazister.
Nej, men vad är demokratiska verktyg då? Är det att förbjuda, anmäla, ljuga? Det är demokratiska verktyg som de vill använda.
Ja, vi fortsätter vidare här. Och förstås att utnyttja sin demokratiska rätt att rösta på ett parti som inte hatar demokrati. För vi är många, nazisterna är det få, därför kan det aldrig vinna.
Vilken jubelidiot. Alltså, vilken jävla tomte alltså.
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om hans text där, men många tankevurpor tycker jag. Och det var väldigt, och han var väldigt lat i sitt sätt att arbeta med tanke på att merparten utav materialet han har publicerat här då är ju egentligen bara klippa klistra.
Men han har väl fått skiten direkt från Expo.
Jo.
Men är det inte så dagens journalister arbetar? Alltså, det är klippa klistra, det är inget jobb bakom deras scoop, alltså, eller någonting, utan det är ju, om oss så är det ju bara klippa klistra, för de tar dem ifrån Expo, som du sa, Wikipedia, SVT, kanske Aftonbladet. Eller så är det någon dokumentär som har gjort sig om oss som de citerar något i. Så att det är ju inget scoop direkt. De har tagit direkt ifrån sina vänner och
Nej.
bundsförvanter för fan.
Nej. Nej, så är det ju. Det hade varit väldigt intressant att veta vad Per-Ola Nilsson är för något. Alltså rent politiskt. Om han är någon typ av liberal eller vad han är för något. Jag vet faktiskt inte. Tidningens hållning är väl i alla fall oberoende liberal. Men vad Per-Ola Nilsson är för något, det vet jag inte.
Räcker det inte med demokrater så vet vi ju.
Ja, jo. Lite så är det ju. Är du inte nationalsocialist så är du sionist.
Ja, eller globalist.
Ja.
Vilket är ungefär samma sak. Ja, men vill ni veta mer om första maj och kanske mot all förmodan har glömt att läsa på motståndsrörelsen.se så finns det en utmärkt artikel och rapportering från första maj som ni kan gå in och läsa. Det finns från alla städer vi var i, för vi var ju inte bara i Småland, vi var ju i hela Norden. Så där kan ni gå in och läsa mer om den. Men sen har ni varit på cruising också. Åkte raggarbil den här veckan med, Jonas.
Ja, cruising har vi varit på, men inte åkt raggarbil.
Nej, jag skojar bara. Men vi var ju på tid, men... ni var på bilmässan förra gången vi spelade intro.
Ja, då har vi varit på Elmia. Nu har vi varit på Cruising i Vetlanda.
Mm. Och det är ju andra året vi besöker Vetlanda Cruising, även om det inte var någon officiell sådan förra året.
Nej, förra året var det någon spontan cruising.
Mm.
Men i år var det...
Men det var en uppstyrd cruising det här året. Alltså från Vetlanda stad, eller man ska säga.
Ja, det är ju Wheeless heter de. Det är någon raggaklubb här som arrangerar det. Det var väl över 1000 bilar tror jag läste. Det var riktigt mycket folk ute. Så vi var ju också där och passade på att synas lite. Och titta på bilar. Och lyssna på Eddie Medusa. Så vi ställde upp oss i en korsning mitt i, på refuger. Med en banderoll. Samma som vi hade på första maj. Sen stod vi där några timmar medan bilarna åkte förbi. Och det var ju fullt med folk på hela det. Det var ju torget då, vet du. Så det var ju fullt med folk på båda sidorna. Överallt.
Fick ni några segerhälsningar då?
Det fick vi.
Det brukar ju ske på...
Några
helseger. Mm. Det var tur att polisen missade dem.
Ja, jo. Det var ett antal poliser där med. Men de brukar missa när andra folk gör det, tycker jag. Men det är ju bra i sig.
Jo, det var ju en väldigt positiv aktivitet och det var väldigt positiv respons också. Och i synnerhet från dem som framförde sina bilar. Det var mycket tummar upp, det var mycket nickningar och hälsningar och annat. Så det var många positiva. Och egentligen så var det väl bara två personer, tror jag, som uttryckte någonting negativt. Den ena var ju någon antingen en uppenbart pissfull äldre herre. Han kanske var runt 50. Som ställde sig och började gapa och skrika på engelska. Mm. Och peka finger och betedde sig som en allmän idiot. Men sen fortsatte han skrika även att han fortsatte bortåt. Så här ifrån oss.
Jo, han var ju typ 50-100 meter bort ifrån oss. På väg därifrån han skrek.
Ja.
Alltså han var ju riktigt jävla dum i huvudet.
Jo, och jag vet inte, men till slut så stod han ju liksom nästan borta på, jag vet inte, andra sidan stan liksom, och eller gav, så liksom och pickade finger och gapade.
Mm.
Så jag menar han, jag vet inte, han fortsätter fortfarande att gapa, han skriklar hela vägen hem kanske och pickade finger.
Ja, han sitter väl fortfarande och gapar.
Ja.
Var det samma person som hade skrivit på Twitter eller vad det var?
Ja, han hade det. Han hade skrivit någonting på Facebook. Att han hatade nordiska motståndsrörelsen och han önskade oss det värsta lidandet i hela världen. Och vad det nu var. Så det är schysst. Men,
det var han som hade två följare med, så han nådde verkligen ut i allmänheten.
Ja.
Nej, men det finns det sossar som är raggare, eller var det en raggare eller var han...
Han var bara någon...
Åhörare.
Ja, åhörare. Psykiskt sjuk, kanske.
Ja, jag känner faktiskt en raggare som är sos. Men det, alltså det blir ju så här lätt schizofrent, om man säger. Jag vet, vi var åkte på jänkebilsträff och liksom drog igång med Eddie Medusa. Och han satt där liksom full och glad och hejlade och skrek Hitler och så här. Men sen går det inte på att invandring med han. För då är det ju fult och inte tycka om invandring och mångkultur helt plötsligt.
Mm.
Så det är lite komiskt.
Ja. Nej, så det var väldigt, väldigt trevlig tillställning att besöka. Så troligt är ju att vi kommer besöka Vetlanda Cruising nästa år också.
Det måste ju bli en följetong. Det måste ju, varje år ska vi vara där. Ja. Där det händer saker. Så.
Och det hände ju också någonting väldigt intressant när vi packade ihop. Och jag vet faktiskt inte om det är positivt eller negativt. Men när vi rundade av aktiviteten så fick vi ju faktiskt applåder från allmänheten.
Det kan ju vara lite som biltuta när man står på en bro sådär. Är det för att de blir skitarga och lägger sig på tutan eller är det för att de är glada? Lite ja. Så kan det vara ju.
Jo,
fast jag tolkar det som att de var nöjda med vårt arbete för dagen.
Ja, det gjorde jag med faktiskt. För det var ju ingen som var sur och det var ju ingen som såg sur ut. Och det var ju inte heller någon som skrek någonting.
Nej, utan när vi packade... en liten fin applåd.
Ja, när vi packade ihop så, och det var ju utspritt också bland flera personer, så det var ju inte enbart en grupp människor som började applådera, utan det var ju mer utbrett liksom på båda sidorna av gatan från folk som applåderade. Så tills motsatsen är bevisad så får man ju tolka det som någonting positivt, att de var nöjda med att vi faktiskt dyker upp då och
Ja.
uppmärksammade den vita arbetaren, att det var den vita arbetaren som har byggt detta land.
Jo, men så tolkar jag det i alla fall.
Ja, jag med.
Ja, men som sagt, tills det är motbevisat. Men har de bara två följare på Twitter så kanske de inte når ut och vi får reda på det.
Ja.
Nej, men det var, allt var bra och frid och fröjd. Inget stök, inget störande moment från polismakten eller?
Nej, alltså jag skulle väl överlag säga att under själva aktiviteten så var väl polisen ändå helt okej. Det var väl bara du, Jonas, som tyckte att polismannen var trög. Men
Ja, han var
det var väl
lite
mer en det var väl kanske mer en personlig uppfattning av hans beteende. Så, men deras budskap, eller det de förmedlade till oss, det var det väl egentligen ingen fel på. Sen kan ju polismannen vara dum i huvudet. Det är ju
Ja, nej. Han sa ju att vi fick stå där så länge vi inte störde trafiken.
Ja, så det var väl egentligen inga konstigheter. Och det kan man väl ändå anse ganska rimligt. Det hade väl varit en annan femma om vi hade ställt oss mitt på vägen med banderollen.
Ja.
Men det var väl egentligen när aktiviteten var avslutad då som de började med sina sedvanliga griserier. Och då är det ju givetvis det här att de ska ju följa efter och de ska ju legitimera folk om de kan. Och dokumentera och flygande besiktning och fan och hans moster.
Ja, så är det ju jämt. Rutinkontroll.
Ja.
Det slår ju aldrig fel att det är just rutinkontroller just då, jämt, varje vecka.
Nej, så vi får se. Det kanske trillar in någon JO-anmälan hos polisen. Eller ja, så de får lite smäll på fingrarna. Vi får väl se vad som händer.
Känner ni nöjda med Hänt i Nästet?
Ja, det är väl om Jonas har något att tillägga.
Nej, inte på cruisingen. Men Robert har ju någonting på Hänt i Nästet. Det är att han
Ja,
har varit
jag har det.
på demonstration i Lysekil.
Ja, det har
Där
jag.
kan han
Men det
berätta
var
om
ju
sin
inte i
upplevelse.
Nästet. Du är
Nej,
ju.
men du tillhör ju Nästet. Och då, där får vi
Medan
höra
jag tar
lite om.
Småland med mig vart än jag går.
Ja, vi har ju deltagit där. Så nu vill vi höra dina upplevelser, Robert.
Ja, vi var iväg då, massandra nazister, och gjorde en blixtdemonstration i Lysekil. Så vi var där nere i alla fall och det var ju lite nazister från närliggande nästen. Och alltså, det var väl i samband med den här kampanjen som har pågått, Stolt vit ungdom, vill vi ju nå ut med den till ungdomar i Lysekil då. Det var ju för att i Lysekil så har ju mångkulturen verkligen gjort sig påmind. Det har ju varit, vad heter det, pensionärer som har fått försvara Lysekil mot mångkulturen. Vi tågade ju genom Lysekil då som demonstrationståg med trummor och banderoll. Så hade vi även maskerat oss för dagen, vilket är lite ovanligt för motståndsrörelsen kanske. Men det var väl för att vi skulle få en ungdomlig optik på det. Då ställde vi upp där på torg med Lysekil och Fredrik Weideland höll ett tal. Där han poängterade att det var väldigt bra gjort av de här pensionärerna i Lysekil att försvara sin hemstad, men att ungdomarna i Lysekil måste stå emot mångkulturen. Antingen genom att själva bilda gäng då eller söka sig till Nordiska motståndsrörelsen. Det var en ovanlig aktion, men det var ju väldigt häftigt också. Och jag tyckte att det var många ungdomar på plats och lyssnade på vad vi sa, även pensionärer som var intresserade och höll med oss. Sen var det väl en och annan pizzabagare som stod där och gjorde lite buråk. Så det var, men det, ja, det är inte vad alla till lag.
Nej, så är det ju. Någon ska ju alltid bli sur.
Sen var det väl för egen del så var det väl lite som Askungen på balen den dagen jag fick gå på med aktivistjacka. Det var rätt häftigt. Dock lämnade jag ifrån mig den sen.
Men nu vet du ju vad du ska arbeta mot, Robert.
Jo, det blir ju nya målsättningen nu att jag ska få en sån i min ägo.
Ja.
Helt klart. Men det var, jag var väl inte där helt ensam i Lysekil. Jonas, du kan väl flika in med något?
Ja, nej, jag var ju också där som sagt. Men nej, jag tycker väl du har tagit med det mesta. Jag har väl inte så mycket att tillägga. Det är kul när man kommer ut på demonstrationer. Det är det roligaste.
Sen var det väl kul med lite blixtdemonstration med när man liksom bara tågade igenom hela Lysekil slår på stora trumman liksom och skriker slagord och så här, att man liksom, man invaderar ju folks comfort zone eller vad man ska säga.
Jo, men så är det. Det var ju en del bilister som inte visste hur de skulle agera när vi tågade där mitt på gatan. Det var ju någon syrian eller vad fan det var som började tuta och försöka köra på aktivisterna längst bak i tåget nästan.
Det var väl någon båt med någon sån här liten mindre färja eller vad man ska kalla det som kör runt på som hängde på tutan.
Jo, det var det. Det var väl någon sån båt för kommunen eller vad det var. De försökte störa oss men vi överröstade även båten så det var inga problem.
Ja, men det lät ju som en lyckad dag där med.
Alltid lyckat.
Härligt. Men med det sagt så går vi till en låtpaus och då ska ni få höra Ferox, balladen om en bortglömd hjälte. Så är vi strax tillbaka.
Strimma sol från en karga skyn genom snåra mörkaste mål. Över rostiga bänkar och falande minnen som sover i den sörmländska dyn. Här sitter jag drucken i ala gryning vid den åldrade stadskärnans mal och betraktar Mälarens sista dyning innan regnet och skönhet förtar. Sover staden någon timme till fast affärernas dörrar slås upp. Och här kan jag sitta så länge jag vill tills hjärtat till slut säger stopp. Gamla minnen och nya tårar går oftast hand i hand bland verklighetens alla dårar Mälarbrons sviktande rand. Men här sitter jag i min ensamhet och fingrar efter en ny cigarett för att sedan svära över att ingen vet att det är av mitt anlite svett som dessa kaserner har vuxit och spirat till en stad av sten och betong. Men ändå har ingen någonsin firat eller tillägnat en sång. Men här sitter jag i min ensamhet och fingrar efter en ny cigarett för att sedan svära över att ingen vet att det är av mitt anletes svett som dessa kaserner har vuxit och spirat till en stad av sten och betong. Men ändå har ingen någonsin firat eller tillägnat mig ens en sång. Nej, ändå har ingen någonsin firat eller tillägnat mig ens en sång.
Du lyssnar på NR Småland. En del av Nordisk Radio.
Hej och välkomna tillbaka efter låtpausen. Nu ska vi gå in i segmentet Smålandsnyheter. Och vi ska börja med nyheter. Växjö politiker rasar över att Kronobergs slottsruin faller samman. Och det är du, Robert, som har den nyheten.
Ja, det är väl verkligen en nyhet i tiden, så att säga. Man säger kulturmarxismen som har brett ut sig och man försöker förstöra vår gemensamma kultur och vårt arv. Man slänger gamla vikingasvärd på skroten och så vidare. Där är nu en liberal Växjöpolitiker som heter Gunnar Nordmark. Som har blivit väldigt upprörd och man nästa sommar troligtvis kommer tvingas stänga Kronobergs slottsruin för besökare på obestämd framtid. Och detta är då på grund av att det saknas pengar till en nödvändig upprustning. Slottsruinen börjar helt enkelt bli farlig att vistas i för allmänheten. Det är väl delar av dem då som riskerar att rasa samman och så. Och man skulle behöva minst 40 miljoner kronor för att återställa slottsruinen och säkra den för allmänheten. Och man säger det är statens fastighetsverk som äger av den här slottsruinen. Och då, statens fastighetsverk får ju då pengar från regeringen eller så varje år som de ska lägga på statens fastigheter då. Men de har ju inte fått tillräckligt mycket pengar och därför så anser man att man inte har råd att restaurera slottsruinerna i Kronoberg. Och Gunnar Nordmarken säger ju då att det handlar om att statens fastighetsverk har fått ett för stort uppdrag från regeringen. Och då har man inte tillräckligt mycket pengar. De anslagen som statens fastighetsverk får i huvudsak läggs på byggnader i Stockholm. Och så skiter man liksom i kulturarv i resten av landet. Det är fler politiker, om man säger det, även en riksdagsledamot, Katarina Brännström, Moderaterna, som har skickat en skriftlig fråga till regeringen i våras för att få reda på, då på liksom, hur man har tänkt att göra. Liksom, ska man ge ökade anslag? Och finansminister Max Elger från Socialdemokraterna återkom ett kort svar där han säger att man har ökat anslaget till statens fastighetsverk med 50 miljoner kronor. År 2022. Men då har man ju tydligen på fastighetsverket valt att lägga de här pengarna i Stockholm då istället för i Växjö. Mm. Men sen så tycker jag liksom, vadå småpengar, 50 miljoner hit, 40 miljoner dit liksom i sammanhanget. Alltså, för fan, vi måste avsätta mer pengar till vårt kulturarv. Men det finns ju andra svarta hål i det här landet som man bara öser ner pengar i. Som invandring och alla jävla bidrag som vi har och så vidare.
Jo,
och man ska inte glömma alla jävla bistånd som dränerar landet liksom. Jag menar, fan, skicka fan pengar till Afrika och ta fan överallt liksom, som vi aldrig någonsin själva får någon nytta av. Och så låter vi liksom vårt eget kulturarv förfalla istället för att lägga pengar på kulturarv och det vi behöver ha i Sverige. Och de pengarna som blir över i så fall kan man ju då skänka som bistånd.
Mm. Nej, det är ju en väldigt tråkig utveckling. Hur det liksom har gått. För jag har ju ändå svårt att tänka mig, alltså en sådana prioriteringar som man gör idag, det hade ju aldrig kommit på tanken förr i tiden. Men det är väl lite som du säger, den här kulturmarxismen. Det finns liksom inget intresse av att bevara den svenska eller den nordiska kulturen idag. Den är ju fientlig till deras globo-homo-samhälle.
Jo, men visst är det så. Och sen liksom, jag menar, behöver inte ens längre känna sig konspiratorisk genom att ha de åsikterna liksom, att det finns en plan för det här. För det liksom visar sig hela tiden i handlingarna som staten gör att så är det ju. Man försöker ju utradera liksom, vår identitet på alla sätt man bara kan.
Men kolla typ vad en intern i Sverige kostar. Jag tror det ligger på 3300. Var det innan per dag då? Det blir ungefär i runda slängar 1,2 miljoner om året. Hade vi skickat hem dem igen så till sina respektive länder. Då hade vi kunnat, skickar vi hem en, då kan vi renovera 12 stycken slottsruiner.
Det är fortfarande helt sjukt att jag menar att vi pratar 50 miljoner kronor. Och sen så fan är det inte miljarder som vi ger i bistånd varje år.
Ja, inte bara... vi skickar ju iväg massvis med pengar till andra länder. Vi betalar väl av Somalias statsskuld förra året då? Var det inte något sånt?
Jo, det kan nog stämma.
Så varför lägger vi pengar på sån jävla skit istället för att ta hand om vårt? Det är ju för att de skiter i vårt folk. De skiter i svenska folket. De skiter i svensk kultur. De skiter i allt som har med vita svenskar att göra. Det är helt ointressant.
Ja, sen kan man ju, vi säger nu då att hade det varit, vi leker med tanken nu att det enbart handlar om ekonomiska skäl och inte någon baktanke här nu då att de ska utradera den svenska kulturen, så kan man ju fråga sig ändå då hur de har resonerat. För tar de ens någon hänsyn till hur sådana här kulturminnen faktiskt påverkar kommunerna på ett positivt sätt när det kommer till intäkten? För det finns ju faktiskt folk som är intresserade av att åka och besöka de här platserna. Och gå in och titta på dem och så vidare. Och det är ju sådant som också gynnar saker som turistnäring.
Ja, absolut. Och sen just att bevara man sånt här så kommer det ju alltid en ny generation svenskar som... Jag kanske inte var intresserad av sånt när jag var 15, men när jag nu är över 30, då tycker jag det är kul att åka och kolla på så här slottsruiner och sånt där. Alltså, det ska ju bevaras för nästa generation och nästa generation svenskar. Det, det har ju en inverkan på alltså nordiska folket, att vi har en kultur och att vi kan vara stolta och se tillbaka på vår historia. Anser jag i alla fall. Bara jo. Där så är det ju helt klart och värt att lägga 100 miljoner för att renovera eller återställa en slottsruin.
Jo, jag menar det är ju som Robert sa, det är ju de pengarna är ju en piss i havet.
Ja.
Så det.
Vi får väl fråga Elon Musk om man kan köpa skit.
Ja, men hur skulle de bara låta det här stå förfalla nu då, eller framgår det i artikeln hur de, eller ska de...
Alltså, de kommer ju stänga den på obestämd framtid. Mm. Så att om man säger, nu tror jag väl inte hela historien här, men alltså 40 miljoner krävs för att säkra slottsruinen så att den fortfarande kan hålla öppet för allmänheten. Men det skulle ju kosta 100 miljoner att renovera upp den då. Alltså om man ska säkra den för framtiden så kostar det 100 miljoner. Ska man bara öppna det så folk kan gå där och kika nu så är det 40 miljoner.
Mm. Ja, och det...
Just nu så har de inga pengar alls. Så nu blir det bara att stänga ner den på obestämd framtid. Sen hur det går, det är ju omöjligt att säga då. Alltså är det en sak som de inte vill lägga pengar på så kommer det ju förfalla. Och det är ju som allting annat som inte underhålls, så eskalerar det ju med tiden. Alltså förfallet går ju bara fortare och fortare. Så att säga. Så att, hur lång tid det rör sig om innan liksom slottsruinen är förstörd, det kan jag inte svara på. Men det går ju bara fortare och fortare och fortare. Och jag menar 10, 20, 30 år går rätt fort och sen är den borta.
Mm.
Men nu var det 40 miljoner eller 100 miljoner det skulle kosta att renovera bristen och riskerna som finns vid och i ruinen?
10 miljoner.
Ja.
Och eliminera riskerna då. Så att man kan beträda den. Och sen så är det ju 100 miljoner om man vill renovera upp den för bevararna.
Ja, då kan man börja med de 40 miljonerna då. Alltså... Det är ju ingenting. Så folk kan besöka det. Nu finns det ju tydligen risker då med kanske stenras eller något sånt där. Det vet jag inte.
Jo, men det är väl det att man tänker på.
Ja.
Det vet jag att de här liksom gamla slottar, hur man gjorde så. Men någon typ av murbruk var väl involverat. Och det är väl det som börjar bli dåligt då.
Mm.
Mm.
Så det är det som ska bytas ut. Och sen såklart ska man renovera en gammal slottsruin så går det väl inte bara åka till Kora och eller byggmakt och använda en tekniker och blanda sig utan det ska ju göras på det viset som man gjorde förr och det ska göras på rätt sätt. Det ska ju vara tidsenligt liksom.
Jo.
Det är som att renovera ett K-märkt hus.
Jo, men så är det väl. Och det är väl så de brukar arbeta med när de gör renoveringar och sånt på gamla kyrkor och grejer med ju.
Det är klart att alltså, det är väl folk med specialinriktning som tar hand om sådana här, det är klart att de kostar ju.
Jo.
Ja, men det, är liksom, det får ju kosta när det gäller sådana här saker, anser jag.
Mm. Jo, jag kommer ihåg en anekdot, en sån här gammal smid som jag kände till. Och hans största kunder som han hade då i sin kundkrets, det var ju kyrkor i regel som skulle utföra renoveringar och annat. Och han fick ju till exempel då tillverka väldigt mycket spik. Och den här spiken då, den skulle ju vara tillverkad som man gjorde förr i tiden. Och det skulle ju då också vara en viss typ av järn eller stål då som man använde sig av också under tillverkningsprocessen. Och så vidare då, just för att det ska hållas tidsenligt. Man vill ha det på det gamla viset. Så ja, och det är ju... Det är ju positivt på många olika sätt. Även om det kanske då kostar lite mer. Men pengar i sammanhanget, det är ju inga problem. Problemet är ju att vi slänger en massa pengar på onödig skit som vi inte behöver idag. Pengarna finns ju. Sen är det ju bara vad politikerna väljer att lägga det på. I det här fallet så är det ju mångkultur och det är genus. Det är EU och globalism och skit.
Ja, vi lägger pengar på sådana problem som inte ens ska vara här.
Ja, så och jag menar den här extra kostnaden då som det kostar att renovera någonting på ett gammaldags vis. Det är ju någonting som också hjälper till att göra att de här kunskaperna bevaras. Och det är ju oerhört värdefullt.
Ja, det är en annan aspekt på det också, att det förde ju liksom ett yrket vidare. Det är ju ett hantverk att återställa gamla slottsruiner eller kyrkor och påmärkta hus och sådär.
Jo, och det är ju sånt som sträcker sig egentligen till alla möjliga slags arbeten. Jag menar allt från snickare med specialinriktning till smyckestillverkare till vad du vill egentligen. Båtbyggare, liksom det är gamla kunskaper. Det är ju väldigt viktigt att bevara de gamla kunskaperna. För det är ju ett...
Man kan väl säga att, liksom att kunskaperna för att bygga på ett gammalt sätt tillhör ju också vårt kulturarv ju.
Jo.
Så även om det liksom inte är en materiell grej så är det fortfarande liksom kulturhistoriskt viktigt att ha kvar kunskaperna. Liksom.
Ja, absolut. Känner du dig klar på nyheten, Robert?
Ja.
Då ska vi hoppa in i nästa nyhet och det är jag som har den nyheten. Och det är två personer har fått stickskador eller skärskador efter bråk utomhus i stadsdelen Telleborg i Växjö. Deras skadeläge är oklart men händelsen utreds som grov misshandel. Fem personer är gripna. Polisen fick larm om ett stort antal personer som slogs utomhus i stadsdelen Telleborg i Växjö strax innan klockan 22 på fredagskvällen. När patruller kom fram till platsen hittades två personer skadade. De uppges ha fått stick- och skärskador. Det ska röra sig om 15-20 personer. Vi anträffade skadade personer men en hel del andra inblandade också. Och ett omfattande utredningsarbete kvarstår. Vi måste reda ut vem som är målsägande och vem som är gärningspersonen, säger Rickard Lundqvist, presstalesman på polisen i Region Syd. Det var vid 22.45 tiden meddelar polisen att tre personer är gripna i anslutning till händelsen. Vi har lokaliserat ett tiotal personer och har dem under kontroll. Vi gör som vi säger och vi identifierar dem. Håller kvar dem tills vi vet vad det är som har hänt. En timme efter greps ytterligare två personer. Totalt är nu fem personer gripna. Samtliga pojkar och män. Det är ändå oklart hur svårt skadade de två personerna. En anmälan om grov misshandel har upprättats. Ja, vad ska vi säga? Pojkar och män.
Svart.
Ja, när de skriver pojkar och män. Då vet man vad det rör sig om.
Jo, men Telborg är ju mångkulturellt så.
Ja, centerpartister och liberaler. Jävla demokrater som är ute och slåss.
Mm.
Nej, men det är väl... jag vet inte, är det någon som har koll på Växjö och Telleborg? Vad är det för område?
Telleborg heter det ju först och främst.
Vad sa jag då?
Telleborg.
Telleborg. Skit.
Nej, men det är väl typ uppe på Telleborg i Växjö. Där ligger ju universitetsområdet. Bland annat. Sen är det väl villor och bostadsrättsföreningar, om man säger. För sen så finns det något som heter Telleborg centrum. Och där har det ju varit rätt så stökigt.
Okay.
Skolan och det där. Där har ju varit mycket mångkulturella bråk och sådär.
Så det är inte från universitetet då några genuspersoner som springer ut och löper amok?
Nej, inte vad jag vet. Däremot finns det säkert väldigt mycket genuspersoner där, men det är nog mest fulla studenter och inte så mycket bråk på det viset.
Nej, men ja, man kan ju inte sluta förvånas. Alltså det sker ju hela tiden någonting i Småland med grov misshandel, mordförsök. Att svensken inte börjar vakna snart. Och det är för mycket liksom våld och... alltså, mycket med kniv och pistoler, det har blivit allt vanligare nu.
Jag tyckte det, jag scrollade igenom nyheterna på SVT innan programmet. Och så är bland annat denna nyhet som vi pratar om nu då. Men det var ju flertalet, det var ju minst tre stycken sådana här våldsnyheter.
Ja.
Jo, men det börjar väl bli mer och mer nu också. När det börjar närma sig sommaren och så också. Då är ju ett visst klientel mer aktiva ute på gatan också.
Voj-maffian kommer och gör drive-by med Voj. Så, nej, men det är ju helt galet. Växjö är ju ändå en storstad, men det sker ju på mindre orter också. Och det spelar ju ingen roll i vilken stad. Jag tycker att ungdomar borde verkligen vakna upp och se allvaret, för att nästa gång kanske det är de som ligger i en blodpöl när de är här, på väg hem ifrån restaurangbesök eller krogbesök eller något sånt där. Eller var de nu kommer ifrån. Men det är oroväckande utveckling i samhället. Eller vad säger ni?
Jo, men det är ju det. Men ska man vända utvecklingen så gå med i motståndsrörelsen.
Det är det enda.
Jo, jag menar det finns ju inget annat parti liksom, eller organisation som har den kraften eller den orken till att vända på skeppet och få det i rätt riktning. Jag menar alla riksdagspolitiker och alla partier från etablissemanget, de är ju helt kraftlösa.
Ja, och dessutom det hjälper ju inte liksom att få ett armband, det står våldta inte eller skjut inte det, eller dela ut pizzor i olika områden eller sådär, det går ju inte. Det har de ju försökt med nu, så nu krävs det ju andra åtgärder och då bör man rösta på motståndsrörelsen i det här valet som kommer, tycker jag. Men det är väl inte mer att säga om den här nyheten egentligen, då vi vet, i alla fall vi som har förstått läget i samhället, vi vet ju att det är så här det är och vad som krävs för att ändra det, och det är ju att gå med i motståndsrörelsen. Mm. Så de får skicka in en ansökan helt enkelt. Med det sagt så går vi till ytterligare en låtpaus och då ska ni få höra Kod 291 med Troops of Glory. Så är vi strax tillbaka. We'll be right back. Välkommen tillbaka efter låtpausen. Då ska vi hoppa in i segmentet Småländsk historia. Och då ska vi prata om småländska vikingars fäder till England. Och det är du, Hampus.
Ja.
Så ska läsa det stycket.
Ja då, det är det. Jag får väl passa på och välkomna er till Småländsk historia. Det blev ju tyvärr inget förra inspelningen. Du hade lite mycket på bordet. Så vi får väl ta igen det denna gången istället. Och idag så kommer vi ju prata om småländska runstenar då med ett speciellt budskap. Och dessa stenar är resta till minne av män som drog på färd till England. Och en av dessa runstenar från Småland har följande budskap. Gunkel satte denna sten efter Gunnar, sin far, Rodes son. Helge lade honom, sin bror, i en stenkista i England, i Bath. Men denna är långt ifrån den enda runstenen. En annan runsten från Jotsberga talar om för oss om Kettil, som även han gick hädan i England. Så vi kan se att det har varit förekommande att män ifrån Småland begav sig ut på långskepp mot fjärran länder. Men plundringståg var ju inte allt dessa män och män som dessa ägnade sig åt. Det som brukar markera startskottet för vikingatiden var ju, som kanske är bekant för er som lyssnar, plundringen av Lindisfarne år 793. Och det som markerar slutet för denna period var när äventyraren och kungen av Norge, Harald Hårdråde, dog av en pil i strupen under sin maktkamp om den engelska tronen år 1066. Så en period på nära 300 år då Nordens befolkning gav sig ut från Skandinavien för att kriga och plundra, ja, men även bosätta sig, upprätta städer som står än idag, skapa kungadömen, bedriva handel och mycket, mycket mer. Och det vi kan se från runstenen som restes till minne av Gunnar, Rodes son, är att han fick en kristen begravning i Bath då han lades i en stenkista. Runstenen som är rest till hans minne är även onerad med ett stavkors. Och denna sten då, den står i Nävelsjö och har märkningen SM101. Man vet egentligen inte när den är rest, men det faller sig inte helt otroligt om den skulle vara mer sentida, då kristendomen börjar få ett starkare fäste i Norden. Den andra stenen, den som är rest till minne av Kettil, som står i Jotsberga, har en väldigt unik design. Ett rektangulärt stenblock med inristningar på tre sidor. Och denna runsten, den saknar ornament. Och hela texten lyder då följande. Göt satte denna sten efter Kettil, sin son. Han var den rättrådigaste av män och slutade sitt liv i England. Här finns det alltså inget stavkors eller dylikt inristat i stenen. Det ligger alltså ingen betoning här på Kettils tro, vilket kan innebära att han inte var kristen. Istället ligger fokus på den dygd han besitter, sin rättrådighet. Han var alltså en hederlig och en rättvis man. Stenarna berättar tyvärr inte för oss varför dessa två män begav sig till England. Var det krig och plundring som gjorde att dessa män valde att borda nordiska långskepp? Kanske. Kanske var Kettil en av dem tillsammans med andra nordiska krigare som valde att segla över Nordsjön tillsammans med de mytomspunna sönerna till Ragnar Lodbrok som sagorna berättar om. Kanske var Gunnar, likt många andra nordmän, en handelsman som begivit sig till England. Vi kan egentligen bara gissa och spekulera. Men kanske var han också en äventyrare. Eller så kanske han var en plikttrogen krigare som följde sin jarl ut i strid. Det finns många fler stenar likt dessa här i Småland. Om andra män som slutade sina liv långt hemifrån och som ger en unik inblick i deras liv och deras eftermäle. Och dessa stenar, de kommer ju ligga vilandes här i Småland i flera tusen år till. Tills väder och vind till slut har nött ned dem. De här mödosamt huggna runorna. Men så länge som de nordiska folken existerar så förblir dessa män odödliga då de lever vidare inom folket. Jag kände mig lite poetiskt lagd när jag skrev denna text. Men jag tänker faktiskt öppna upp för lite frågor eller funderingar om ni har det angående runstenarna. Eller när det kommer till färder till England. Eller någonting annat på temat.
Var det inte så att man förr så då ville de inte åka. De åkte ut mot, de åkte åt andra hållet. De åkte aldrig till England, va? Det var ju typ en, de åkte ju inte mot England först, va? Utan de visste ju inte vad som fanns åt det hållet.
Man har väl, jag tror nog att mycket av det där är nog väldigt en myt.
Ja.
Eller en idé eller föreställning. Och en stor del av det där tyvärr tror jag också är skapad utav till exempel ja, som Vikings. Ja. När Ragnar Lodbrok där kommer med den här stenen. En typ av sten då som man faktiskt använder när man navigerade. Det är ju, finns ju ganska många olika spekulationer om varför folket i Norden valde att ge sig ut på saker som plundringståg och annat. En del menar ju på att det hade med kristendomens härjningar i Europa att göra. Och att det var till stor del en respons utav, från Karl den Stora då, när han invaderade saxerna. Och mördade deras adel och tvångskonverterade dem då till kristendomen. Eller att det har rört sig om saker då som till exempel handelsembargon. Att sådana som, personer som inte hade anammat kristendomen inte kunde komma in i hamnstäder och bedriva handel. Eller att det skulle ha varit ett sämre klimat som gjorde att man begav sig ut. Men man har ju känt till England väldigt, väldigt länge som man har. Och man har ju haft en väldigt tät kontakt också under väldigt lång tid. Man har ju känt till olika platser. Och det faller mig personligen väldigt osannolikt att när saxarna till exempel och anglerna och juterna och alla de här andra germanska folken började invadera och bosätta sig på eller i Storbritannien då, att det här då skulle ha helt och hållet fallit i glömska. Otroligtvis har man känt till platsen betydligt längre också. Men det är ju egentligen vanligare att folket ifrån Norden då som har varit i som har varit då från Sverige, det som idag är Sverige får man väl betona, har ju i regel seglat österut.
Ja, mot Estland eller så blev det då, va?
Ja, precis. Man har ju seglat mot Estland och Lettland. Och man har ju seglat in i vad som idag är Ryssland. Liksom, och följt de här flodsystemen då, liksom, ner till Svarta havet. Och man upprättade ju olika kungadömen. Liksom. Man hade ju det som idag är Sankt Petersburg. Det var ju Holmegård förr i tiden. Och det var ju Rurik och hans vikingar som skapade ett kungadöme där. Och sen hade du ju även nere i Kiev. Eller det som idag är Kiev då. Där hade du ju ett annat kungadöme. Och det sägs ju då ha skapat utav två stycken vikingar. Även om man är lite osäker på om det kanske är en och samma person. Men då är det ju Askold och Dir. Eller om man tror då att det är samma person så är det Askold Dir. Och det skulle då betyda dyre främlingen. För han var ju inte därifrån. Men att han då skulle ha varit en en av Ruriks krigsherrar kan man väl säga, som skapade ett kungadöme Bernia.
Mm.
Men vi ser ju ändå här då att det finns ju personer från Sverige, Småland, som där man även då har valt att sigla västerut mot England och Storbritannien. Så givetvis har man ju känt till de här platserna under en väldigt lång period. Det kan ju ha varit en sån sak som att det har varit smidigare egentligen. Att till exempel svenska vikingar då seglade österut, medan danska och norska då valde att segla västerut.
Mm. Men är det när Leif Eriksson, han upptäckte, eller han landsteg i Amerika runt 1000 eller något? När är det i tid med det här ungefär?
Ja, du tänkte rent tidsmässigt då?
Ja.
Mm, för det är ju, ja, vad ska man säga? Man har ju känt till England liksom väldigt länge. Och, men det är ju som du säger där, jag menar Leif Eriksson där, de seglade ju vidare mot Grönland och vidare mot Amerika där någon gång på 1000-talet ungefär. Det är väl någonstans mellan år 900 och 1000 som de börjar bosätta sig på de här områdena.
Mm. Tänk en person nu bara flika in här, men Leif Eriksson, 30 år gammal, åker över hav som han egentligen aldrig vet någonting om egentligen. Och sen åker till och upptäcker Amerika när han är 30 år gammal. Vad gör en 30-åring idag?
Ja.
Jo, men det är en jävla skillnad på karaktärer då.
Jo, men det finns ju också, för ett par år sedan så hörde jag en ganska intressant teori från en, jag tror han är faktiskt det lokalt från Vitlanda, kommer inte ihåg namnet på han. Men han är ju historiker och han var ju lite inriktad just på nordmännens färder till Amerika. Och den här, ja, när nordmännen då upptäckte Amerika så kallade de ju det för Vinland. De hade ju även flera namn då också. Men han arbetade väl, om jag inte minns helt fel, så arbetade han tillsammans med någon amerikansk kollega. Och de hade ju hittat skeppsvrak från vikingatiden som var då belägna ännu längre söderut än Nordamerika. Och hans teori var ju till exempel det att man mycket väl hade kunnat seglat ännu längre söderut och korsat den sydamerikanska udden och varit på platser så långt bort som till exempel då Chile och Peru. Mm. Att man kom ända dit. Så väldigt intressant i alla fall när han berättade om det. Men han sa ju det också, att hans teorier troligtvis inte skulle hamna i några läroböcker under hans livstid, om de då skulle visa sig vara trovärdiga eller sanna då. Det är väl det lite tyvärr som är problemet när det kommer till historia, att de som sitter och bedömer då vilka teorier och annat som är rätt teorier, de är väl också ganska inbitna i de teorierna som de själva kanske har framfört eller som de själva har blivit uppvuxna med. Så i regel så dröjer det väl en generation då innan det kommer fram nya ny information och nya rön.
Ja.
På sådana ämnen då.
Nej, men det är sjukt intressant faktiskt. Mm.
Och det finns ju väldigt, väldigt mycket runstenar i Småland. Och det finns ett antal till som beskriver sådana här färder då som har gjorts till England från Småland. Så åk och titta på dem. Och speciellt den här runstenen i Jotsberga, den är ju väldigt intressant. För den är faktiskt ganska unik. Just i och med att det är ett rektangulärt stenblock som den är gjord på då. Så den har en väldigt speciell design. Så den har. Och det är någonting som faktiskt utmärker runstenarna ifrån Småland lite. Om man kollar på de som finns, ja, man säger uppe i Stockholm och Uppsala och de här trakterna liksom, så är de ju i regel väldigt magnifika att titta på. Så och de är liksom väldigt grandiosa och väldigt fint tillverkade och det är mycket detaljer på dem och så. Det ser man egentligen inte på runstenarna nere i Småland, utan de är oftast väldigt enkla till sin utformning. Men däremot så brukar de vara ganska unika just på grund av de stenarna man har valt att rista i. Men sen så har de också väldigt intressanta budskap i ryggen som man har valt att rista in i stenen.
Ja, jag var ju på det där förra året och åkte runt i Småland och tittade på gravfält och runstenar och sånt där. Så det kommer nog bli en fortsättning på den här semestern.
Mm, det får vi ju hoppas. Nu får du ta mycket bilder med.
Ja, det får vi lägga upp i radion eller länka till sen.
Ja då, det får vi göra.
För att, nej men det är jäkligt intressant som sagt. Så det, Småland har ju enormt med historia och allt ifrån gravfält till runstenar och sådär. Så det, ska ni göra någonting på semestern och, så skit i Thailand och sånt här. Åk och titta på svenska grejer istället.
Ja, du har ju... Jag skulle väl kunna uttrycka det så här kanske. Skit i att kolla på pyramiderna i Egypten. Du har ju hur mycket som helst på hemmaplan som du kan förkovra dig. Även om pyramiderna kan vara väldigt magnifika att titta på så... ja, du riskerar att missa det som du har precis framför dina fötter.
Ja, så är det ju. Och det är bättre att man tar sin historia först. Sen när man har gått igenom allting så kan ni börja titta på andras, tycker jag.
Jo, lite så.
Absolut. Känner du dig nöjd med småländsk historia?
Ja, det gör jag väl kanske. Jag har väl en fråga till Robert. Har du varit och tittat på den här stenen i Jotsbergen?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Var ligger den på lägen?
Ja, då jag kan skicka koordinater till dig efter.
Jag gör det.
Ja. Så ser du till att åka dit på semester nu?
Ja, jag vet. Jag har sagt in familjen i stora resebilen och kör dig.
Absolut. Ja. Så har du med fika och allting så är det en dagsutflykt.
Mm. Nej, där var jag färdig.
Ja, då ska vi väl gå till avslutning. Och har ni mejl på tips på nyheter eller ämnen som berör småländsk historia så kan ni skicka det till nrsmaland@nordisradio.se. Följ oss även på Twitter, där heter vi nrsmaland. Och med det sagt så vill jag tacka medarbetarna idag. Tack Campus för att du kunde delta.
Ja, tack själv.
Och tack Jonas för att du kunde medverka.
Tackar.
Och tack till dig Robert.
Tusen tack.
Och tack till alla lyssnare. Så är vi tillbaka igen om 2 veckor. Hej!